Den här smörkniven, den kladdiga som ibland lite slappt, så är det hemma hos mig i alla fall. Väldigt tonårsslappt läggs den på paketet. Och sen när man själv ska ta ut något annat så trillar den av och klättrar av sig. Jag kan bli helt tokig.
Ja.
Kan inte du berätta för mig att det är dessutom lite ohygieniskt, så jag kan använda det argumentet?
Men jag kan faktiskt berätta en sann historia från vårdhygien.
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Välkommen Agnes, och såklart du som lyssnar.
Tack. Får låna din tandborste? Det verkar så fräscht.
Nu undrar du kanske varför jag står här och borstar tänderna i studion.
Mm.
Svaret kommer i första frågan från signaturen lite halvt orolig tjej.
Är det farligt på något sätt att låna någon annans tandborste? Jag tänker på bakterier som sprids från mun till mun. Jag sov över hos min pojkvän förra helgen och såklart hånglade vi under kvällen. Men sen när vi skulle gå och lägga oss och jag insåg att jag glömt min tandborste och han sa låna min, så kände jag ett smått äckel inombords. Men jag tog den ändå och borstade så löst jag bara kunde. Man vill ju inte framstå som galen. Men borde jag ha låtit bli? Har jag liksom en del av hans bakterieflora i min mun nu?
Ja, det finns väl en viss risk för det, men det är ju inte farligt. Vi har ju en väldig massa bakterier i saliven, men ni hade ju hånglat innan, så då hade ni redan bytt bakterier. Och det är ganska fascinerande, för man får ju i princip aldrig sår och sånt där och infektioner i munnen, trots att vi har så mycket bakterier, eller kanske på grund av det. Vem vet, så att de är vi väldigt vana vid och så. Sen kan man ju få herpes via saliv, men det brukar man få första levnadsåret ungefär. Och om man inte har fått det då, så brukar man få det när man börjar kyssas och hångla då. Så att då kan man få en sjukdom som heter mononukleos, som påminner om, vad heter det, tonsillit när man har
halsfluss.
Just det, precis. Känns likadant. Och den har du säkert haft redan innan. Så att nej, jag kan inte tänka på någonting. Helicobacter pylori kan man ju naturligtvis.
Men nu börjar
få.
Du rabbla upp en enorm mängd farliga saker där.
Ja, den här magsårsbakterien. Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt få svenskar som har den, så att den har ju de flesta i fattiga länder, då får man den också väldigt tidigt sådär, och så har man den i magen hela livet, men vi har ju tack vare kylskåp och annat inte den, de flesta av oss.
Så det är ofarligt att låna någon annans tandborste?
Ja, lika ofarligt som att kyssas. Om man inte är rädd för det, så är inte tandborsten något att oroa sig för.
Ändå förstår jag hur den här äckelkänslan hon beskriver. Personligen skulle jag nog hellre hoppa över tandborstningen än att låna någon annans.
Ja.
Men samtidigt har du ju sagt att det här med att borsta tänderna och sköta om sina tänder troligtvis är ännu viktigare än vad folk tror. Så vad är det rätt att göra i det här fallet? Låta bli eller låna någon annans?
Ja, nu tror jag inte liksom att om hon hoppar över det en dag, så får man ju inte karies, alltså hål i tänderna och tandlossning och sådär. Så att det tycker jag man kan göra lite som man vill. Jag tycker nog också att det känns lite konstigt. Jag vet, när jag var yngre så lånade man ofta folks tandborstar, men jag har nog också blivit lite påverkad av den här allmänna basilskräcken, så att, ja.
Men... Alltså, jag vill ju verkligen inte pressa dig att göra någonting som känns obehagligt, men jag blir ändå lite nyfiken med tanke på hur otroligt bakterieorädd du verkar vara.
Ja.
Skulle du kunna tänka dig att borsta lite grann med den här borsten som jag har använt? Om jag sköljer av den först?
Ja, det kan jag ju. Absolut.
Kan du det?
Ja, det kan jag. Ska jag göra det?
Ja, då får du lite tandkräm här också. Då ska jag sträcka över till dig här. Då kommer ett fräscht glas med vatten. Här är tandkräm. Det är lite gentle whitening där, så vi får vita snygga tänder också. Hon gör det. Den åker in. Alltså, det här känns ju som någon form av improviserad kognitiv beteendeterapi för mig att få se detta.
Och alla får höra detta också.
Folktandvården rekommenderar att man byter tandborste var tredje månad. När är det dags att byta enligt Agnes Wold?
Nej, det gör man ju när borsten börjar liksom krokna och gå utåt sådär. Efter ett tag så blir den ju som liksom alldeles platt och de här stråna har lagt sig ner.
Men... Då byter du?
Exakt.
Men det skadar lite inte senare. Att göra det oftare om man känner för det?
Ja, det skadar ju naturen och ekonomin och allting. Så man ska ju absolut inte springa och byta tandborste när... Den är helt fräsch. Det är ju idiotiskt.
Det är flera lyssnare som undrar om det är viktigt att skaka av tandborsten ordentligt så att den torkar snabbt. Att det på något sätt skulle bildas mer bakterier om den får stå och vara lite småfuktig.
Nej, alltså det är ju, bakterierna växer ju inne i munnen. Där har de ju näring och sånt där. Så att det, där de växer till. Och de får det på tandborsten naturligtvis. Och sen dör de ju av, som sagt. Det är klart att de dör av mer när det är torrt. Men det spelar ju ingen roll, för det var ju dina egna bakterier. Du stoppar ju bara tillbaka dem igen liksom i munnen, så att... Om vi nu inte delar tandborste då.
Det låter som du har lite tandkräm kvar i munnen här. Skulle du ha ett rent fräsch glas
vatten? Nej, jag har lite vatten här faktiskt.
Alltså, vi har fått in massa frågor som på olika sätt har med bakterier att göra. Jag säger, varsågod och skölj Agnes, så går vi vidare.
Gud vad fräsch jag känner mig nu i munnen.
I arkivet står det att det här ljudklippet föreställer bacteria organisms. Låter bakterier på något särskilt sätt eller rör de sig ljudlöst?
De kan ju simma, de har ju som en sorts propeller de flesta av dem, det kallas flagell.
En propeller?
Det är som en svans och så drivs den runt av energi då och så roterar den där och så kan den simma liksom.
Då kan man ju tänka sig att det låter om man skulle förstärka ljudet väldigt, väldigt mycket.
Precis.
Vad intressant.
Men de själva har ju inget ljud och de pratar ju inte så, men det är klart att de kan ju generera ljud om de simmar och sådär.
Hej Agnes och Christer. Jag funderar kort och gott på hur många, eventuellt olika sorters bakterier en människa bär runt på utanpå kroppen. Med vänlig hälsning Midas Trygg. Jag är inte säker på att jag vill höra svaret, för jag antar att det måste vara en himla massa obagligheter som lever på oss.
Ja, det finns ju två sorters svar. Dels hur många bakterieindivider som finns och dels är det ju hur många olika arter som finns. Och då är det ju så att mest bakterier har vi ju i tjocktarmen då. Och var det ju några människor som gjorde ett heroiskt försök på 70-talet att odla alla bakterier från en människa. De höll på ett år och då hade de hittat ungefär 200 arter. Och sen så såg man att när man tittade i mikroskop så såg man en massa som man inte hade lyckats odla fram. Så man drog slutsatsen att det finns ungefär 400 arter.
Så, i tarmen?
Ja, hos en människa då.
Men det här var i kroppen, han vill ju veta på kroppen.
Ja, det beror på vad man menar i och på och sådär. Det är lite olika. I munnen då, det är den näst mest artrika normalfloran och det är kanske 100-150 olika bakteriearter då. Och sen på huden, den är ju så torr och näringsfattig. De yttersta cellerna, de är ju döda och de är vad som kallas förhornade då. Så det finns ju de bakterier som klarar det där ganska bra. Men det är inte så himla många sorter. Säg 20, 30, 40 kanske så. Och så har vi ju en del i näsan och då längst fram i näsan, precis innanför näsborren eller i näsborren, där har vi hud. Och där är det hudbakterier helt enkelt. Så de är samma som de som är på armbågarna. Och så längre in har vi slemhinna och det är de som traskar upp i öronen och ger oss öroninflammation och sånt där. Då. Så det var liksom antalet arter då.
Och när jag räknar på detta i runda slängar då så har du sagt 600-700 olika arter, något sånt.
Ja, 500-1000 kanske eller något sånt där.
Olika arter. Sorters arter. Arter, ja. Men okej, om vi då tänker hur många individer, alltså
just
hur...
Det. Och då är den andra frågan då. Ja. Om vi börjar istället utifrån på huden så har vi ju påfallande lite bakterier på torr hud. Så det är bara 100 eller 1000 per kvadratcentimeter och det är väldigt, väldigt lite. Det låter mycket men det är jättelite.
100 eller 1000 per kvadratcentimeter? Ja, men en kvadratcentimeter är ju jätteliten.
Ja, men det är faktiskt väldigt lite när det gäller bakterier. För om vi tar då... saliv, då har vi istället 100 miljoner per kryddmått.
Alltså hur vågade du ta min tandborste?
Ja, men det är ju, de är ju inget farliga de här bakterierna. Så att om vi tar ett kryddmått och kletar ut det över en kvadratcentimeter kan vi ju tänka oss, eller hur? Och då blir det alltså 100 miljoner jämfört med 100 eller 1000 på huden, va? Och sen kommer vi då ner till tjocktarmen och då har vi ytterligare 1000 gånger fler. Så då har vi 100 miljarder bakterier per gram eller milliliter då, alltså per kryddmått. Och då har vi ett kilo av detta ungefär. Så då är vi på 1 biljon alltså, totalt sett.
Han hade ju ett sånt fantastiskt namn, vår lyssnare där, Midas Trygg. Jag undrar om han känner sig trygg efter att ha hört det här svaret.
Midas var inte han som kunde göra guld eller något sånt där.
Ja. Kung Midas, ja. Ja. Men det är inte säkert att det var en verklig person.
Säger du det?
Men det är vår Midas.
Ja, absolut.
Jag vill bara säga det lite kort här också, att det har kommit så himla många frågor apropå bakterier i blodet. Mm. Att vi har bestämt oss för att göra ett helt avsnitt om det. Så håll öronen öppna, gott folk. Det kommer.
Mm. Och där är det ju väldigt lite bakterier om man säger så.
Men inte kul.
Det är inte roligt, nej.
Hej på er i studion, skriver en lyssnare med namn Ylva. Jag tycker att ni gör en superbra podd. Tack för det. Tack själv, Ylva. Jag har en fråga. Kan bakterier bli infekterade eller angripna av andra bakterier? I så fall, vad händer då? Stjärnornas krig har man ju hört talas om, men här låter det snarare som att det skulle vara frågan om bakteriernas krig. Finns det något sånt?
Ja, det var en rolig fråga. Ja, alltså infekterade av kan man ju inte säga. Faktum är att bakterier kan infekteras av virus däremot. Men bakterier däremot kan ju inte infektera andra bakterier. De kan inte ta sig in där eller sätta sig på dem och sådär. Men däremot så konkurrerar de ju väldigt mycket med varandra. Och dels konkurrerar de bara om plats och att komma nära till exempel en slemhinna då, så har ju tarmen då, så vi har ett jättetjockt slemlager och där kommer det ju hela tiden näring inifrån slemhinna, det bildas slem till exempel och då kommer det ut vätska och sådär. Men sen liksom i mitten på tarmen, där är ju öken liksom, där är massor med bakterier, men de har ju ätit upp exakt allting. För att en bakterie ska kunna dela sig måste en annan bakterie dö liksom. All mat är upptagen då. Och det kallas då för koloniseringsresistens. Och då, det visade man ju då kanske på 60-talet eller någonting, att om man har ett spädbarn till exempel och så ger man dem 100 bakterier, då kan de ganska ofta slå sig ner i tarmen och börja växa till och så. Men ger du en vuxen levande bakterie så händer absolut ingenting. De slår sig inte ner, de får inte plats. Det är redan fullt liksom hos en vuxen. Men ger man det till ett spädbarn så kommer många av dem att bli koloniserade, alltså den bakterien slår sig ner då. Det är samma om man dricker sina probiotika, så alltså de har aldrig någon chans att slå sig ner, utan de passerar igenom och sådär. Så kan bakterier också bilda särskilda gifter mot andra bakterier som kallas bakteriosiner, som är liksom, ja, som små artilleripjäser, alltså som dödar andra bakterier och sådär. Så att det råder en väldig konkurrens bland bakterier, det gör det.
Men där är det snarare som på ett slagfält, om att man vinner mark och slår sig ner och sen så kommer andra och vill ta den marken. Men äter andra bakterier, det gör inte bakterier, utan det kan virus göra.
Virus kan ju inte äta, men de kan infektera då. Medan däremot bakterier äter ju liksom andra döda bakterier. Så att det är ju en väldig omsättning hela tiden då. Så att den enas död, den andras bröd.
Det låter ju här då, även om man tycker att det är bakterier lite äckligt, att det är ganska bra att vi har full fart på bakterier i magen, annars så skulle det vara illa för oss.
Ja, det är därför till exempel spädbarn har en mycket högre risk att få svåra infektioner, både urinvägsinfektioner och sepsis, den här blodförgiftningen, man får in bakterier i blodet och så. Det är för att de inte har den här koloniseringsresistensen, som man bygger upp den här väldigt komplexa normalfloran i munnen och i sväljet och i tarmen och så.
I nästa mejl ska vi förflytta oss till en skolmatsal någonstans i Sverige och läraren Karl som verkar ha observerat ett och annat. Hej Agnes och Christer, skriver han. Jag jobbar som lärare på mellanstadiet och ser dagligen elever som är rädda för diverse saker eftersom det skulle kunna vara bakterier på dem. Till exempel när de ska äta så tar de aldrig översta tallriken i högen utan tallriken som ligger under för att den översta är äcklig och skulle kunna vara farlig. Hur kan jag bemöta detta på ett bra sätt samtidigt som jag lär mina elever att det inte är dåligt att ta översta tallriken i matsalen? Jag vill gärna få bort den här känslan av att det är bakterier överallt som skulle kunna vara farliga för dem. Hoppas ni förstår frågan och tack för en bra podd. Vänliga hälsningar, Karl. om vi försöker oss på att bena ut det här. Finns det mer bakterier på tallriken som ligger överst i högen än den som ligger under?
Det kan jag inte tänka mig. Det är ju ytterst få bakterier som kommer via luften, så att säga. Man la ju ner enormt mycket pengar och möda på för kanske 20 år sedan med såna här operationssalar, rena luften, mäta och sådär. Du får ju ibland infektioner i sår och så vidare, men det är ju antingen då personens egna bakterier som har krypit in i såret, eller också är det operationspersonalen som har fått hål på handskarna eller sånt där. Så att det är liksom inte så att det åker omkring jättemycket bakterier i luften och ramlar ner på saker och ting. Och då är frågan, hur ska man vänja dem av det här? Det är ju väldigt svårt när vi har ett samhälle där det hela tiden prånglas ut sån här nonsens i massa kvällstidningar. Och gud, så mycket bakterier på din mobiltelefon och sådär. Man gynnar ju verkligen den här bakterieskräcken då. Ja, det ena är ju naturligtvis att man själv föregår med gott exempel och alltid tar den översta och smackar nöjt där och så. Men det är klart, då blir de bara nöjda, för att tänka, gud vilken tur, nu tog
han
han tog den äckliga, så kan vi klara oss. Så man kan göra det om man har ett mikrobiologiskt labb i närheten, att man beställer såna här, som kallas kontaktplattor. Så kan man ta då översta tallriken och så tre tallrikar under, och så ser man då att det är ytterst lite bakterier. Och som jämförelse får de väl sätta sina egna händer då på de här plattorna, och så ser man att där finns det minsann bakterier.
Om det nu ändå skulle finnas fler bakterier på den översta tallriken, är de farliga?
Nej, naturligtvis inte.
Men naturligtvis inte, säger du. Men det är ju lätt för att du har studerat här i ja, 300 år.
Alltså man tar de här, de diskas väl liksom i...
Antagligen i en stor diskmaskin, och ja, sen får de torka och sen körs de ut och ställs där, och så går det ett kretslopp.
Ja, frågan är ju, har någon tagit i de här? Det är det jag undrar lite grann.
Det är väl någon som har plockat ut dem i diskmaskinen och ställt den. Ja. Här kommer en, två, tre, fyra, fem, här är traven, nu ställer vi ut den, här kommer barnen.
Ja, just det. Så då kan det ju finnas lite hudbakterier från den som har ställt ut dem där. Men de är ju lika många naturligtvis.
På alla.
På alla, va? Så att tanken på att det ska finnas mer på den översta, det är att de ska ramla ner från luften. Och det är inte så att det cirkulerar en massa bakterier i luften. Absolut inte. För bakterier är ju förhållandevis tunga. Så att liksom de... Nej, så går det inte till. Och några större mängder levande bakterier kan ju inte finnas. Eller det kan ju finnas lite grann från de som har då tagit de här. Men det finns ju på alla då i hela traven i så fall.
Så säkrast det att inte använda tallrik?
Att äta med händerna direkt ur grytan. Nej, och det finns ju bara där den här människan tagit förstås. Då blir det ett litet tumavtryck. Och notera att liksom alla bakterier dör ju när de inte får någon vätska och näring. Så att jag vet ju inte hur länge de har stått i den här traven, men alltså efter några timmar och definitivt över natt så är de här bakterierna döda, även om någon människa har satt ett handavtryck.
Och de var inte särskilt farliga från början?
De var absolut inte farliga. Inte alls.
Ska vi smaka av lite grann? Mm. Smakar det här precis det som vi ska göra? Otroligt mycket hav. Det är då man är glad när man kommer från västkusten, eller hur?
Här hörde vi mästerkocken Leif Mannerström smaka av en mullmariné. Och det är just det här med skedar och avsmakning som nästa fråga gäller. Den kommer från vår lyssnare Signe. Hej Agnes, när man smakar på maten man lagar hemma ska man ju aldrig doppa ner samma sked som man redan haft i munnen, eftersom bakterierna från munnen då kommer i andras mat. Dock så har jag hört att bakterier dör vid värme. Så borde det därför ändå inte vara okej att smaka med samma sked om man lagar till exempel en varm soppa, eftersom bakterierna kanske dör av värmen?
Mm, jo då. För det första kan man ju säga att munbakterier är ju generellt helt ofarliga. Men man smakar på såsen och så är lite mer salt och så häller man i det och så smakar man igen och så. Det kan man ju naturligtvis använda samma sked eftersom det här står där och kokar hela tiden.
Men man ska vara noggrannare om det är kall mat, en kall sås eller efterrätt.
Ja, precis. Och inte minst om det är sån här grejer som man stoppar in och ut i kylen. Om man har marmelad eller något sånt där, eller sylt eller något sånt där. Så du inokulerar, som det heter på bakteriologispråk. Du inokulerar ju den här med en liten dos av bakterier. Och så kan de stå där och växa. Nu växer de inte så mycket i kylskåpen. Men det är väldigt onödigt att tillsätta bakterier till något där som man håller då. För det försämrar ju definitivt hållbarheten. Så var det ju förr i världen. Jag vet inte om folk gör det längre. För folk har ju som basilskräck. Men då tog ju alla tonårsungar mjölkpaket heter och så...
Halsade ur
dem, va? Ja. Det är ingen som klagar på längre. Så de är säkert så himla... vad äckligt. Eller Eller vad tror du?
Jag har inte sett det hemma hos mig faktiskt, halsning.
Nej, det är väldigt intressant. Men det var ju sånt där tonårsbakterier.
Jag gjorde ju det när jag var...
Ja, precis. Så då kommer det ju liksom i lite bakterier. Nu drack ju du säkert så mycket mjölk, så den var ju slut efter en dag eller två dagar. Men liksom om man ska ha den stående kanske 5, 6, 7 dagar i kylskåpet, så är det ju bra att man inte stoppar in sina salivbakterier där. För att mjölk är ju jättebra näringsämne även för bakterier. Nu, som sagt, kylskåp är ju inte perfekt för dem, men ändå.
Men vad det gäller varm mat som Signe verkar regna sig åt, och då gör det ingenting om skeden åker in och ner. Alltså
under tillagningen då, för ja. Du står ju där och du kokar. Kokning dödar ju absolut.
Alltså, jag älskar när du säger, jag säger koka, du säger koka på ett väldigt gulligt sätt.
Alltså, ja. Ja, ingen aning om. Ja, men när man kokar i alla fall. Alltså bakterier dör ju ungefär vid 60 grader. De dör ju snabbare ju varmare det är.
Hur länge måste de koka för att de ska dö?
De dör ju momentant skulle jag säga. Så att om du häller ner en dos bakterier i en kokande soppa, så är de ju döda.
Det är ett massmord som pågår.
Massmord, absolut.
Vi ska hålla oss kvar i köket, för nu ska det handla om, ja, vad lät det som, Agnes?
Det lät som skärbräda och kniv, tycker jag.
Du är inte dum, du.
Ibland lyckas man, men för det mesta hör jag inte vad klippen föreställer.
Hej, Agnes och Christer. I en skärbräda finns det ju många små jack efter kniven. Räcker det verkligen med att diska dem med diskmedel och borste? Med vänlig hälsning, Björn.
Ja, men man ska ha klart för sig att det gäller när man tvättar händerna och allting sånt. Det är inte tvätten som framförallt dödar, utan det är torkningen då. Alltså, och nu pratar man om lufttorkning. Så att diskningen, det är ju för att få bort skrufset liksom. Och sen ställer man det här i diskstället eller så, och då dör ju bakterier. Och man delar in bakterier gramnegativer och grampositiver. Och gramnegativer, det är sådana som E. coli till exempel. Och de dör ju snabbt. De är mer känsliga. De dör kanske på någon timme efter att ha torkat då. Först tar det lite tid innan det har avdunstat alltid. Grampositiva bakterier då, stafylokocker till exempel, de kanske behöver några timmar på sig då. Men nästa dag finns inga levande bakterier kvar där.
Men nu blir jag faktiskt lite fundersam här, för att när jag lagar mat, och jag är ju vegan och resten av min familj inte det, så att då brukar jag göra så att om jag diskar av skärbrädan och sen använder jag den direkt igen. Men jag borde egentligen låta den torka i flera timmar innan jag använder den.
Men nu förstår jag inte, vad menar du är för bakterier? Du har en blomkål och så har du lite blomkålsbakterier där, så hackar du den. Och sen så tar du en paprika, så har du lite paprikabakterier där. Vad spelar det för roll om du skulle blanda dem?
Det vill jag fråga dig vad det spelar för roll. Nu har du sagt att jag måste låta den torka i flera timmar.
Nu pratar jag om vi verkligen vill döda bakterier. Det enda praktiska problemet är ju campylobacter och kyckling då, va? Och då måste man ju se till att den här skärbrännan torkar. Då får man låta den stå där ett antal timmar. Jag har många skärbrännor, jag vet inte om folk inte har det, men jag har ett helt skåp fullt med sådana som man gjorde i slö. Den själv.
Hur många skärbrädor har du?
Kanske 7-8 stycken.
7-8 stycken?
Ja, men du vet, jag hade ju sådana som jag gjorde själv liksom, och det är ju ingen som vill ha den. Och så.
En sån om vi lottade ut en skärbräd, Agnes Wold, gjort själv i podden, så skulle du få in 10 000 svar.
På Fyrisgården i Uppsala gick det, så borrar man med en sån här svängborr och sågade av så här. Det är inte så vackert, men och lite sådana som man har ärvt då, så någon plastskärbräd och lite sådana, så att ja.
Men det är så man ska göra. Man tar en ny torr skärbräda för att vara säker på att det inte är bakterier.
Nej, men alltså, nu pratar jag bara om rena farliga bakterier. Den enda farliga bakterien här, den är ju kycklingkött och campylobacter då. Så att jag förstår inte riktigt problemet här med dina olika skär. Jag fattar inte det.
Nej.
Att du lagar.
Okej. Jag förstår knappt själv. Men jag tyckte det var så som jag brukar göra helt enkelt. Okej, nu är den här lite smutsig. Jag diskar av den med diskmedel, skakar av den och använder den igen. Men då har jag egentligen inte tagit bort några bakterier, för att de behöver torka.
Just det, precis. Det är precis samma som om man tvättar händerna med tvål och vatten, så tar man i princip inte bort några bakterier.
Men däremot när jag torkar dem noggrant med en engångsservett av papper och kastar den, blir det rent. Och sen lite handsprit på.
Ja, men då ska man ju ta helst handspriten först då, när man är torr.
Knock on wood sjunger Amy Stewart, och just det här materialet har en central roll i nästa mejl. Hej Agnes och Christer, jag har hört att det är bättre bättre att använda träskärbrädor än plastskärbrädor för att det samlas mer illasinnade bakterier i plast än i trä. Men sen så har jag nyligen fått höra det precis motsatta. Man ska bara använda skärbrädor av trä till bröd. Ett argument för plast är att man inte kan diska trä i diskmaskinen. Jag kan inte påminna mig om att jag någonsin blivit sjuk av en skärbräda. Men ibland kan jag känna mig lite orolig när jag styckar kyckling. Och det var ju de här campylobacterna du nämnde.
Precis.
Då lägger jag en tidning på skärbrädan som extra skydd och diskar den sen för hand som vanligt. Finns det några skäl att välja det ena materialet framför det andra när det kommer till plastträ förutom tycke och smak? Med vänlig hälsning, Viveka.
Nu har det väl det gått över, men vi hade ju någon sån här plastfobi här för, var det 5 år sedan ungefär, när folk fick för sig eller blev ilurade då att det var massa farliga ämnen i plast och sådär, och trä var så bra och naturligt. Och här är ju tvärtom den här idén, jag har inte skärskådat den riktigt, men att det är säkert så att trä innehåller ju massa giftiga ämnen som träet använder för att skydda sig mot bakterier och svampar och grejer. Så att det kan nog mycket väl vara så att om man skulle hälla en bakterielösning på en plastskärbräda och en träskärbräda så skulle de dö fortare på träskärbrädan, det kan jag gissa. Men plast är ju helt inert, det gör ju ingenting, det är ju därför man har plast. Men det är ju en tyck och smak, jag tycker ju mycket trevligare med träskärbrädor då, personligen.
Helst som du har gjort själv på Fyrisgården i Uppsala.
Exakt. Men däremot tycker jag inte den här tidningen, den vill jag nog avråda från. För att den här kycklingen med campylobacter, det är ju då främst färsk, svensk, fin kyckling som har den här campylobacten. Det är mycket mindre risk med de här fryskycklingarna då som är lite halvsunkiga då. För att campylobacten, den dör ju inte direkt när man fryser, men har du den i frysen ett tag så minskar de ju kraftigt i antal. Men börjar man med liksom en sån här extra grej, det är ju lätt att det flärpar till det där.
Hur menar du att den flärpar till?
Nej, men liksom, då har du en tidning och så ska du ta bort den och så blir det liksom...
Kladdar runt, ja, lite mer än
liksom
man har tänkt.
Rörigt, ja. Så när jag grejer med kyckling, då står jag alltid vid diskbänken och så har jag min skärbräda där liksom på diskbänken. Och sen så diskar jag då den här för hand då, den här skärbrädan och kniven, och så ställer jag det i mitt diskställ. Och sen och rör jag inte den, där får den stå. Då.
Och torka länge?
Ja, alltså till nästa dag. Då slänger jag in i skåpet bland alla mina andra skärbrädor. De ligger en liten trave där.
Finns det någon annan farlig bakterie som kan smitta via skärbrädor?
Det skulle ju vara salmonella till exempel, men vi har ju väldigt bra djurhygien och livsmedelshygien i Sverige, så vi har ju inte massa salmonellautbrott.
Livsmedelsverket nämner också något obehagligt som heter Toxoplasma gondii och shigatoxinproducerande E. coli stäck.
Ja, just det. Toxoplasma gondii, det är ju en parasit. Det är ju den som man pratar om, att man är gravid ska man inte greja med kattlådan då, för katter har ju ofta det i sitt bajs. Den finns också i sallad. Och så. Det är ganska lustigt för att vi har ju olika regler i olika länder. Så i Frankrike och Belgien och sådär, där man är förtjust i sitt kött, där förekommer inte sånt här fianteri att man ska genomsteka kött och så. Utan där ska man istället vara försiktig med salladen.
Den ska genomstekas.
Ja, den ska genomstekas. Och det är ju väldigt adekvat, för där, där kan man få toxoplasma. Men den här Estec, det är samma som det som heter EHEC i mina ögon. Estec brukar veterinärerna kalla det. Och ibland har man ju som utbrott av EHEC i köttfärs och sådär. Men det är ju nästan oftare i faktiskt grönsaker, groddar och sallad och sånt där. Och, ja, jag oroar mig bara för campylobacter.
Om man nu har oturen att få i sig sådana här campylobacter som till och med du verkar lite orolig för, vad händer då?
Ja, jag har ju haft campylobacter 2 gånger, så att man får diarré och sen kan den bli blodig då, och man får fruktansvärt ont i magen. Det känns ganska lika som när man föder barn. Det blir liksom tarmar drar ihop sig så här långsamt, långsamt, precis som när livmodern drar ihop sig i en värk då. Och så har man hög feber och sådär, så att det är en otroligt vidrig sjukdom faktiskt. Sen kan man ju ha den väldigt lindrigt och bara lite vattniga diarréer och sådär. Så det finns allt från det till sepsis, alltså blodförgiftning då.
Hanterar kroppen själv campylobakterna på sikt, eller måste man ta någon medicin?
Normalt ger man ju inte antibiotika mot bakteriediarré då, för att det är liksom lite för sent ofta man kommer in och det har inte så stor verkan då. Men ibland får man det.
Men du har ridit ut dina campylobacter själv?
Ja, alltså den första fick jag ju på landet och då åkte jag in till Västerviks sjukhus och då skickade man bara tillbaka mig. De trodde inte på mig och sen fick jag något igen och då trodde de inte på mig heller. Och sen så fick jag ett ursäktande brev 14 dagar senare med ett recept på antibiotika. Det var så dags.
Det var så dags.
Till saken hör att jag ammade ett barn. Så jag, alltså jag var så försvagad, jag kunde knappt stå på benen. Ja, det var hemskt. Och sen fick jag det en lite lindrare form när jag var i Indien och då blev alla sjuka. Men jag blev ju minst sjuk då, antagligen för att jag hade lite immunitet därifrån.
Det här tycker jag ju känns som en väldigt tröst med nästan alla infektioner vi pratar om här. Att ja, det är jättejobbigt när man har det, men med lite tur så får man ett bättre skydd inför nästa gång.
Det är vårt fina immunsystem.
So therefore, I want you guys to leave your seats and sit down facing the very famous yoga position called Cheese Bow, where we're going under the cheese slicer. Och sen tar vi inte i bron när vi tänker på andningen när vi åker under paddan. Viktigt att andas när man utövar yoga.
Jag blir väldigt nostalgisk när jag hör det här klippet från turistbåten Paddan i Göteborg. När jag var liten var nämligen en av de absolut roligaste sakerna man kunde vara med om på skoleflykt. Det var när man fick ducka när man åkte under den extremt låga Stora Bomens bro i folkmun kallad Osthyven. Cheese slicer. Det här var bara en så kallad utvikning, för det är såklart en helt annan typ av osthyvel det ska handla om nu. Hej och tack för en lärorik podd, skriver Sara. Min fråga handlar om osthyveln som ju brukar åka med osten in i kylen efter användning. Detsamma med smörkniven ovanpå smörpaketet. Kan de här på något sätt samla baciller?
Ost innehåller ju enormt mycket bakterier och det är därför den håller sig så bra. Alltså när vi pratar om hårdost då. Och det är då olika bakterier som ger den här specifika smaken då, för att de producerar såna här fettsyror då. Så att grevé, den smaken, det är propionsyra, det är en sån här bakterieprodukt då. Så att om du har en hårdost, den kommer ju aldrig bli infekterad av andra bakterier. Den kan ju bli lite möglig då, va, på utsidan. Men du kan ju lägga en hårdost på en bänk och den kan ju ligga där i ett år utan att, så att säga, ruttna.
För att den har så mycket bakterier.
För att den har så mycket bakterier då, som har redan liksom tagit upp all plats, producerat sina syror, gjort den otroligt ogästvänlig då för andra liksom bakterier. Så att kommer på lite hudbakterier, de har ju inte en chans. Men däremot om du lägger en köttbit förstås, så kommer ju den att ruttna då.
Men så osthyven har den med in och ut, det är ingen fara?
Nej, jag kan inte förstå vad man ska in där och göra, men den behöver kylas. Min ligger på bänken.
Ja, men du diskar den inte emellan?
Nej.
Okej, okay. Det må väl vara hänt då om man äter ost och så, men, ja. Men den här smörkniven, den kladdiga som ibland lite slappt, så är det hemma hos mig i alla fall, väldigt tonårsslappt läggs den på paketet och sen när man själv ska ta ut något annat så trillar den av och klättrar av sig. Jag kan bli helt tokig.
Ja.
Kan inte du berätta för mig att det är dessutom lite ohygieniskt så jag kan använda det argumentet?
Men jag kan faktiskt berätta en sann historia från vårdhygien. Då hade man ett utbrott av den här kalicivirus på barnsjukhuset, den här vinterkräksjukan. Och man höll på att leta och leta och leta. Det liksom gav aldrig med sig. Till sist hittade man just en smörkniv som åkte ut i kylskåpet som hade, ja, faktiskt kalicivirus.
Men det skulle väl också kunna hända med en osthyvel?
Ja.
Så nu var det inte så roligt längre.
Nej, just det, precis.
Men om man bortser från den, utan mer vanliga bakterier, om man har en kladdig smörkniv som åker in och ut, är det farligt?
Nej.
Nej.
Eftersom vanliga bakterier är ju inte farliga. De som man har på sig i sig, för då hade man varit sjuk för länge sedan.
Men du håller med om att det kan bli lite tråkigt och kladdigt i kylen och den där trillar runt?
Ja, alltså jag har aldrig fattat, för det är något som har dykt upp, tycker jag, på senare tid, det här att folk stoppar in och ut osthyvlar och smörkniv. Det är inget som jag känner igen att man gjorde när jag var liten. Men nu verkar det vara så. Men som sagt, jag, bredvid spisen så har jag ett litet utrymme där till vänster och där är en sån här utdragsskärbräda. Där skär jag varje dag min skiva bröd och sen så tar jag ut min ost och mitt brigottpaket ur kylen och sen så tillreder jag min macka där och sen så låter jag den här osthyveln ligga där då på den där lilla.
Och smörkniven?
Den stoppar jag väl i diskmaskinen då. Eller min man stoppar i diskmaskinen. Jag ska plocka ut den, det är det jobbiga.
Har ni den uppdelningen att han stoppar i och du tar ut?
Precis.
Har inte du dratt den kortaste trådar egentligen?
Nej, det tycker jag absolut inte. Det är ju jättetråkigt att plocka ur diskmaskinen.
Varför har ni delat upp det så?
Därför att jag aldrig stoppar in i diskmaskinen naturligtvis. Och då säger han, du kan väl åtminstone plocka ur. Så han bestämt att det ska jag åtminstone göra på morgonen då. Innan jag får gå till jobbet. Men ibland hinner jag inte.
Hej och hallå Agnes. Jag läste i någon kvällstidning att kaffebryggaren kan vara en riktig bakterie- och mögelhärd. Om man inte vill sörpla i sig bakterier och mögel ska man rengöra vattentanken och spola igenom den. Hur stor är risken att det kan växa mögel och bakterier om bryggaren torkar upp mellan varven? Och hur farligt är det annars att få i sig det som eventuellt växer där? Tack för en bra podd. Den hjälper en hypokondriker, hälsar Olle.
Ja, det är naturligtvis absolut noll farligt. Jag blir galen med dessa kvällstidningar. Alltså, någon borde anmäla dem. Jag vet inte,
du liksom, är ju själv varför med i kvällstidningar ganska ofta.
Men jag säger då fasen inte att det kan växa bakterier i en kaffebrygga. Alltså, vad hittar de på för fianterier?
Men hur är det då med kaffebryggaren?
Ja, men det,
hur kan vi få Olle att andas ut och fortsätta njuta av sin morgonkopp och eftermiddagskopp?
Det finns ju svampsporer överallt. De åker ju runt och sen så fastnar de där det finns lite näring och vätska så de kan växa då. Och det är ju inget farligt om du inte är exceptionellt immundefekt. Liksom. Och de flesta vanliga mögelarter som de heter penicillium, det var ju därifrån penicillinet kom en gång i tiden. De är ju inte farliga, utan det finns ju någon som heter aspergillus som kan vara farlig om du är väldigt immundefekt och så vidare. Där får man kolla i sjukhusbyggnader och så vidare att det inte finns så mycket sånt. Och så. Sen vad det skulle vara för bakterier, det är väl antagligen pseudomonas då. Det är den bakterien som växer i vatten då. Den har ju så extremt låga krav på näring då, så att det har väl berättat en rolig historia när de började hitta på såna här löjliga vattenbubblor som stod överallt. Det var ju för 20 år sedan man trodde det var så nyttigt att dricka vatten.
Vattenbehållare som stod
just
på kontor.
Just det, och så står de bubblar, stora, precis. Va? Och då är det slangar och då bildas de som heter biofilm, så några som växer och gör ett kletigt lager som kan sitta där och bo. Och den lilla, lilla, lilla mikroskopiska näring som finns i vattnet, det räcker för dem då. Så att där finns det ju sådana då.
Men kaffebryggaren,
alltså det här kokandet, de dör ju naturligtvis när det här kokar upp.
Okej, när kaffet i kaffebryggan, oavsett hur den är uppbyggd, när det kokar eller liksom förångas och droppar ner där, då dör bakterierna.
Ja.
Oavsett hur skiten den är.
Ja, sen eftersom jag är ingen kaffebryggarperson så har jag inte liksom studerat det närmare hur länge, om det är en väldigt kort tid de är i 100 grader eller 80 grader eller vad det nu är i de här, jag vet inte, så kanske de kan överleva, men det spelar ju ingen roll. De är ju inte gjorda för att infektera oss. Alltså Pseudomonas, den är ju gjord för att kunna leva i vatten och den finns i vattenpölar och i sjöar och sådär. Sen kan man då få en infektion av detta och det är då folk som har väldigt, väldigt dåligt immunförsvar om de är behandlade med cellgifter eller något sånt där. Men ingen vanligt frisk människa som Olle får ju en Pseudomonas-infektion liksom av att, även om det skulle finnas en massa Pseudomonas i kaffet.
Olle kan med gott samvete fortsätta dricka kaffe ur sin kaffebryggare utan att storstäda den hela tiden.
Däremot bör han skriva till sin kvällstidning och säga så här: varför skriver ni det här? Vad har ni för evidens för det här? Har ni inte tänkt på att sådana som jag som är hypokondriker, det finns massor av hypokondriker, mår jättedåligt av detta? Varför faktakollar ni inte saker och sådär? Så om alla gjorde det när det kom så här skit, då skulle de kanske sluta. Detta är min kalle kalkalsång. Den går som en ding en ding ding dong.
Rajtan och tajtan ut i ena sång. Då blir det min kallesång. Sean Banan och Kalle Moreus bjuder oss här på det gemensamma numret Kalsång, vilket ger oss en skjuts in i nästa fråga som kommer från Gunnar Wahlund. Hej Agnes och Christer. Jag hörde på TV ett inslag om att någon i USA, förstås inom parentes, rekommenderar att man skulle slänga sina trosor och kalsonger efter 9 månader eftersom de då skulle vara fulla av bakterier som inte har tvättats bort och samlat på sig med tiden. För mig låter det helt tokigt, men till min fråga, oavsett tvätttemperatur, skulle bakterier verkligen kunna ansamlas på det sätt som beskrivs? Och skulle de i så fall vara farliga eller otrevliga på något sätt?
Nej, naturligtvis inte. Som man själv förstår. Ja, men tvättning, så det är ju en mekanisk sak. Då sköljs de ju bort. Plus att du har ju tvättmedel som löser ju upp och tar död på grejerna. Och det, saker och ting som löser upp fett och alla bakterier är levande, de har ju ett membran, ett cellmembran, och det löses ju upp av sådana här tvål och tensider och sånt där. Så att det finns ju ingen chans, och liksom rent mekaniskt så sköljs de ju bort då. Och det här tycker jag också är intressant, TV, alltså varför gör TV sånt här inslag? Ja, då hade de naturligtvis någon lucka där. Det hände inte tillräckligt mycket intressanta grejer. De vet ju TV att det här är bara nonsens naturligtvis. I alla fall måste någon människa där kunna någonting och förstå hur löjligt detta är. Sen var det man ska slänga dem också? Just
ja, då, efter 9 månader.
Ja, det är ju förfärligt. Hur mycket nyheter har vi inte om hur fruktansvärt mycket energi våra klädindustri konsumerar? Liksom. Och koldioxid genererar dem och de massa barnarbetare. Så är det något man inte ska göra så är det att slänga sina kläder innan de är utslitna. Och sådana här underbrallor och kalsonger, de håller ju i 10-20 år, eller hur va? Det blir ju hål på dem ibland, det beror på vilken kvalitet det är, men man har tillräckligt många.
Jag har ju faktiskt ett par kalsonger som jag tror jag har haft i 20 år som det är hål på, men då brukar jag tänka när jag tar på mig dem, men vad luftigt och skönt.
Ja, jag minns när jag var 30 år så fick jag nämligen fina underbrallor en hög present. De är ju konsumerade nu då, såna här väldigt bra bomullsrejäla, utmärkta och hög kvalitet. Och då absolut fanns de i bortåt 20 år.
Och du märkte inte någon bakterieansamling och att du blev väldigt sjuk av att ta på dem?
Nej, det har jag inte märkt, nej.
Du sa här att det mekaniska i tvätten får bort bakterierna och de löses upp av tvättmedlet och sådär, så att det liksom, de finns inte när man har tvättat. Men när vi snackade om skärbrädor så sa du att det var själva torkningen som var mest effektiv.
Dödar ju bakterierna inte genom att skölja bort dem. De dödar ju dem genom tensider då, som är såna här tvålämnen liksom. Så den tränger in i alla membraner och löser upp liksom cellmembraner, och bakterier har ju cellmembraner så de löses upp liksom och dör. Ja, och sen så är det där mekaniska som borde bort. Ja, men du kan ju hälla på vitpeppar på dina kalsonger liksom.
Men varför skulle jag göra det?
Ja, för att kolla att det tvättas ju bort. Jaha. Alla små saker tvättas ju bort. Det är ju så självklart, det är därför du tvättar. Du har ju inte massa grus kvar i dina kalsonger om du har kört med tvättmaskin, det vet ju alla människor. Så bakterier är ju små, små partiklar. Det är ju självklart att de spolas ju bort. Jag vet inte hur många tvättar och sköljningar det, men det är ju säkert 5, 6, 7 totalt sett. Eller hur?
I ett program.
Ja. Så det är klart att de där är ju bortspolade. Skulle någon vara kvar naturligtvis, om du har jättemycket bakterieceller då. Men de är ju döda i alla fall. Och har de inte dött då så dör de ju definitivt när de ligger i skåpet där. Där det är alldeles torrt. Det finns ju absolut ingenting de kan tillväxa där. Så att det är ju liksom en fullständigt konstruerad idiotidé liksom. Men jag tycker det är så upprörande att medier håller på och bara för att de är lite lata och understödjer sånt här. För att som sagt, dels, det finns ju många som har, det heter inte hypokondri längre, det är hälsoångest, eller hur va? Men det är ju många som har det, och så göds ju den då hela tiden.
Men tänk ändå vilket ekosystem det är, då kommer de här idiotgrejerna du som säger, och så ja. Kan vi göra en podd där du kan säga att det är idiotgrejer, ja. Och så kommer det nya och så snurrar det bara på. Om jag ska försöka sammanfatta vad vi har pratat om idag, så är det ingen större fara att låna någon annans tandborste.
Nej.
I och på varje människa finns det väldigt många bakterier, och det är inget vi bara ska vara ledsna för.
Nej, vi får bara acceptera det.
Rolig liten detalj där med att bakterier har en liten propeller.
Ja, inte alla, men de som är rörliga. Alla bakterier är inte rörliga, men många är det.
Att välja bort översta tallriken i högen ger inget som helst skydd mot bakterier. Men det kan leda till längre tid i matkön.
Ja, ska man slåss där då? Ja, gud.
Att smaka av varm mat med samma sked flera gånger hemma bidrar förhoppningsvis snarare till en behagligare matupplevelse än eventuellt läskiga sjukdomar.
Ja, i alla fall om man håller på, när man håller på att koka det. När man ställer det på bordet då börjar det svalna av och sådär. Så men den här som står och lagar maten aktivt, då dör ju bakterierna under tiden.
Ur bakteriesynpunkt är det varken särskilt farligt att låta osthuven följa med in och ut ur kylen eller att dricka kaffe ur en riktig sunkbryggare.
Nej.
Det finns ingen anledning att kassera underkläder innan de har gått sönder.
Tvärtom, det borde vara förbjudet. Precis som tandborstar, man ska inte slänga en tandborste innan den är otjänlig av för att borsten har vikts ut och man kan inte borsta längre.
Är det någonting viktigt du tycker att jag har missat?
Nej, men det var väl en bra sammanfattning tror jag.
Tack för att du kom hit.
Tack ska du ha.
Och såklart till dig som har lyssnat ända hit. Alltså jag måste erkänna att jag har lite dåligt samvete för det där med tandborsten i början. Är du säker på att du känner dig okej?
Okay? Jag kontaktade dig sen när jag har fått kolera.
Tror du får det?
Nej, det tror jag inte.
Skönt att höra. Jag hade aldrig vågat göra det om det var tvärtom.
Nej, men det kanske jag kommer med nästa gång.
Nej, gör inte det. Gör inte det.
Men jag tänkte på den här, den var ju så himla fin, den här tandborsten. Du var väl så ordentlig så du köpte en ny, antar jag. Det var inte din gamla.
Nej, jag hade naturligtvis med mig en ny.
Precis, precis.
Men nu ser jag att det är då, lite läppstift
ja,
på.
Ja, och då tänkte jag, får jag ta den här? För du vågar väl inte ta den nu när jag har haft den?
Du får den jättegärna.
Tack. Jag tycker den var jättefin.
Vill du också ställa en fråga till Agnes och Christer? Då mejlar du fragaagnes@sverigesradio.se. Det här var en podd från Sveriges Radio. Du hittar alla våra poddar i Sveriges Radio Play. Podden klipptes av Simon Westerdahl, ljud Mikael Ekblom och Simon Westerdahl. Arkivsök Stefan Lysarides och producent det var Hanna Andersson.